vi är präglade av våra texter som trodde att Kristus skulle komma tillbaka. Detta, när är den där dagen?
Mm.
Det upptar inte mig när den tiden kommer, utan det är samtidigt ett nu hela tiden. Så att för mig är inte domen där fram, där borta, utan den är redan nu. Jag lever i den där domen och den där nåden redan nu.
Hej Johan.
Hej Anders.
Välkommen till Tolkning pågår.
Tack.
Vi befinner oss i Oxie församlingsgård.
Mm.
Innan vi börjar tolka domsöndagens evangelietext, kanske temat för dagen, så vill jag veta, vem är du?
Johan Svedberg, som sagt var. Vi var studiekamrater den gången tiden, du och jag, blivit vänner sedan dess. Bor i Örebro och jobbar som församlingsherde i Olaus Petri församling i Örebro. Men ägnar mycket tid till det här med predik och utbildning också i Uppsala.
Just det. Mm. Vi får se vad den här podden leder oss fram idag. Som sagt, domsöndagen ska vi titta närmare på. Och jag vill gärna börja i bön. Herre Jesus Kristus, som möter oss redan här i de som hungrar och lider nöd, och som ska möta oss som vår frälsare och konung vid livets och världens slut. Till dig ropar vi om barmhärtighet och nåd idag och alla dagar in till tidens ände. Amen.
Amen.
Matteus evangeliets 25 kapitel, den klassiska texten, vers 31-46. Vi läser den, både du och jag. Du börjar.
Jesus sa: när människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sen ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer det rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig.
Sedan ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också de att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då skulle han svara dem: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Vilken maffig text.
Mm.
Var ska vi börja? Vad tänker du, Johan?
Ja, man hör ju flera saker i texten. Man har ju dels det här talet om att det här ska bli ett tillfälle när Jesus kommer tillbaka, eller när sonen sätter sig på tronen. Och sen är det ju det här särskiljandet. Och sen är det den där tredje saken som många talar om, tror jag, det här att jag var sjuk och ni såg till mig. Jag var satt i fängelse och ni besökte mig. Det är ju någon sorts förhållningssätt som ibland lyfts ur det här sammanhanget.
Mm. Och används mycket kring det diakonala, ja, och pastorala, när vi som människor använder våra ögon. Ser vi de som är våra närmaste? Vi kan prata om att vi är Kristus ansikten. Jag tog tillfället i akt att ta med mig ikoner också från inifrån Oxie kyrka och visade dig, Johan. Mm. Att på ena sidan så finns Kristus ikonen och på andra sidan en ditklistrat foto. Mm. Över människor som då, till exempel då Alan Kurdi, den lilla pojken som flydde med sin förälder i, och blev uppspolad på Turkiets strand där, Bodum eller vad det heter, som ligger där och blev ett Kristusansikte för mig. Ser jag honom, såg jag honom, ser jag några andra som inte finns i tidningarna. En annan gång så finns ett annat foto på en annan Kristusikon på baksidan. När jag vänder på den så ser jag en flykting, eller ser jag en romsk kvinna som tigger på ett torg någonstans. Och de här Kristusansiktena då, är det de som är de minsta?
Jag tror att det är både de minsta och det är i de vi möter Gud. Jag tänkte på det i den här bönen som du inledde med. Mm. Här är Jesus Kristus som möter oss redan här, den som hungrar och lider nöd. Jag tänker ju kring det, att alltså, jag är själv inte så upptagen av att Kristus ska komma tillbaka. Ibland säger man det lite skämtsamt sånt där, om Kristus kommer så får vi ses nästa år. Om inte Kristus har kommit så ses vi nästa år. Men jag hänger upp mig allt mindre på detta. Alltså jag tror ju att tiden är inte bara en linje, utan jag tror kanske att i det här sammanhanget är det nog lika mycket en cirkulär tidsuppfattning. Att Kristus redan har kommit tillbaka. Och uppmaningen eller domen, den lever jag i redan nu. Jag lever i den här domen. Att det jag har gjort, det har jag gjort, och det jag inte har gjort, det har jag inte gjort. Så därför, för mig är det ju så att jag möter Kristus i de minsta, eller jag möter det själv, det är där Jesus identifierar sig. Jag finns där och jag möter, du möter mig i dina medmänniskor.
Jag får ordet kairos i mig då. Mm. Det kronologiska, kronos då, tidsuppfattningen då, det går linjärt. Och kairos är det som är nu, härvarande, närvarande. Och jag håller helt med dig där. Att det jag gör, det jag säger, det jag inte säger, det jag inte gör, påverkar just nu. Och en Kristus finns just nu och gråter. När vi gråter och kanske är ledsen, förtvivlad, kanske förbannad över på det sättet Kristus ser på oss idag, hur vi behandlar varandra och oss själva och därmed också Kristus. Det är för mig också lite kairos. Tro på budskapet. Kristus är här närvarande just nu. Jag behöver inte vänta en dag till för att uppleva det, som att Kristus orden drabbar mig ju idag. Min fråga till dig blir du sa att du inte upptar så mycket av det längre, det här med Kristi återkomst, eftersom Kristus har kommit åter i det eviga perspektivet, kairos för mig. Hur tycker du, kan vi tolka det? För mig är det svårt med särskiljandet med får och getter, med friska, med svaga, med de som har sån sjukdom, med vad heter sånt, funktionsvariationer idag, som sattes på, som var sinneslöa på början på 1900-talet och sattes på sjukhus och såg en film om det, och de som är friska på det sättet och handikappade på vanligt sätt. Det sker nu idag på olika delar av världen, och här står det, så ska det då vara då när Kristus kommer tillbaka. Så då är han, människosonen, som har fått uppdraget av sin fader att hålla dom. Mm. Blir det någon skillnad för dig, det som sker nu och det som Kristus kommer att göra som har fått uppdraget av pappa, fadern, Gud, att den åtskillnaden ska ske. Den domen, rättvisa ska ske.
Ja, men om det, ja, om det kommer en dag så gör det det. Men jag har svårt att tolka vårt liv just nu som att vi förbereder oss för den dagen. Alltså detta väntande, det är så, vi är präglade av våra texter som trodde att Kristus skulle komma tillbaka. Detta, när är den där dagen?
Mm.
Det upptar inte mig när den tiden kommer, utan det är samtidigt ett nu hela tiden. Så att för mig är inte domen där fram, där borta, utan den är redan nu. Jag lever i den där domen och den där nåden redan nu. Och det är klart att då finns det en åtskillnad, en särskillnad.
Mm.
Och ibland är den formaliserad på så sätt att vi lägger varandra med skuld, eller vi säger att du är en annan, eller du. Och det där är ju normer eller etiker som hela tiden är föränderliga. Och, men samtidigt är vi satta att då säga att se med Guds ögon, eller se med de ögon som ni är satta att leva med, försök att se varandra, älska varandra som jag har älskat er. Alltså det är ju det som är hela tiden vårt uppdrag, att se det. Och då naturligtvis att så dömer vi, och det där är ju så svårt i den här tiden. Jag tänker på det ofta, alltså att döma någon annan eller beskylla någon, det är det värsta, nästan den värsta kränkning kan man göra, att säga, att belägga någon annan med skuld. Det är oerhört problematiskt, och för den som är belagd med skulden är ju nästan aldrig benådad i vår tid just nu. Så därför vill man ju inte bli det. Alltså att vara en dömd brottsling idag, det är ju att vara stigmatiserad för hela sitt liv. Så att bli dömd är så otroligt problematiskt idag, i dagens tid. Så vi vågar inte prata om det. Men jag tycker att vi måste ändå göra det. Och jag talar inte om någon annan, utan jag är lika mycket en av dem som tas undan till vänster. Jag ser mig själv som det. Mm. Jag brottas med det liv som jag lever. Det är min dom eller min skuld att jag är kanske mer åt vänster. Visst var jätten åt vänster. Jag tror det, va? Att jag är på den sidan.
Ja.
För jag lever ett liv som är på bekostnad av andra. Och det är det som jag är satt att inte leva. Älska mig nästa som mig själv. Men jag älskar mig själv mer än vad jag älskar andra.
Mm.
Det är min skuld.
När du nämner att vi dömer, så är det ju en rättsprocess. Men det här med det är ju inte rättsligt, det är oftast inte via domstolarna vi har de värsta domarna, utan vi fördömer och vi bedömer hela tiden med alla våra medel, om det är på Facebook eller om det är på annat sätt. Det jag tänker på då är, vi har också Luther med oss idag i rummet här, de pekar på Kristus. Vi är både rättfärdiga och vi är syndare. Den här synden i oss finns ju där, och det är den som då driver mig att göra bedömningar, domar, taskigheter, vidrigheter och sånt mot mig själv och andra. Och sen kommer då den här nåden som du nämnde, och förlåtelsen, och därmed är den här dubbelheten då. Då tänker jag då, går den här texten och den här särskiljandet rakt genom varje människa då? Så att hela mig är ju inte vidrig, men delar av mig går till vänster, och delar av mig är väldigt fina, fortfarande är de väldigt fina, jag gör det och jag är det och, jag är, och så. Så när texten drabbar hela mig, men delar av mig är fantastiska fortfarande, och de är så fina, och de andra delarna är vidriga. Besten, ängen, odjuret och den underbara Anders finns. Så går det att särskilja mig? Nej, du är en helhet, Anders, också. Hela geten går ju till höger. Hela lammet går ju till vänster. Det var min räddning under vissa gånger predika så. Jag vet inte om jag vill predika, om jag ska predika så längre. För det är ju inte en del av, utan det är hela geten som faktiskt åker till höger, om man ska vara texttrogen.
Men, ja, för det som är viktigt är vi, och det är där jag menar det här med att det är problematiskt att jobba med de här typen av bilder, för att vi vill inte bli dömda. Vi tycker inte att vi gör det. Men samtidigt tror jag att domen är, eller skulden är det som håller oss levande. Tack och lov att vi har en skuldkänsla, eller tack och lov att vi faktiskt också kan identifiera oss som den som lever på bekostnad av andra. Men viktigt i den här texten är att det är ju inte du som sitter på tronen, och det är inte jag som sitter på tronen, utan det är Kristus som sitter. Apropå Luthers finger där. Mm. Det är Kristus som sitter på tronen. Mm. Och för där du, när du mådde så dåligt, där du berättade om förut, det här särskiljande. Mm. Ja, men det var ju människor som gjorde sig till doms över andra. Men i texten är det Kristus som är på tronen.
Mm.
Och det är samma Kristus som också omfamnar oss, eller samma Kristus som letar efter det hundrade fåret. Det är samma Kristus som säger till grannen på korset, idag är du med mig i paradiset. Det är samma Kristus hela tiden. Men jag, och därför tror jag att jag lever i det. För mig är den här domen en praktik, precis som tron är en praktik. Jag försöker leva min tro.
Mm.
Och jag försöker leva den där domen. Det är inte jag blir inte en mer tyngd eller en mer deppig eller komplicerad människa för det, utan jag lever i, det är för mig en praktik att se den. Jag åkte buss hit, och det är första gången jag åker buss hit i Malmö, alltså på den här sträckan, så att jag ägnar mig åt att titta på vilka jag åkte buss med.
Mm.
Och då ser jag ju människor, det är ju så, och då ser jag ju naturligtvis, det är ju de här Jesus pratar om, mannen som stod med kryckor som behövde en sittplats, och ja, sådär, syskonen som stod bredvid mig och pratade med varandra, hela tiden detta uppdrag att se dem som lever runt omkring mig, och sen får jag göra det jag förmår, det jag klarar av.
Plötsligt fick jag Bengt Pleijels predikan i huvudet på Å. Han predikade så andefylld med sitter Jesus på tronen på ditt liv? Sitter Jesus på tronen i våra liv, Johan? Du nämnde det, Kristus, samma Kristus som finns i mannen med kryckan, som kommer att sitta på tronen och döma, skipa rätt. Sitter Jesus Kristus på tronen i mitt liv? En bild. Gillar du den bilden? Och använder du den i ditt liv? Liksom? Annat än när du pratar om Matteus 25?
Nej, jag använder inte så mycket av de där, den typen av hierarkiska bilder. Det är inte de bilder jag gillar. Jag talar sällan om Kristus konungen eller den på tronen. Men det är ju en sån där, det är väl en begränsning som jag har. Jag tycker bättre om bilden Kristus som hönsmamman eller Kristus som går med bredvid, och såna där bilder gillar jag bättre. Ja. Eller Kristus med den där repstumpen i templet är ju också bestämd, eller Kristus som pekar på änkans skärv. Jag menar, han är förmanande naturligtvis. Den Kristus lever i mig också. Men han sitter sällan på tronen i mitt huvud.
Går tillbaka till skuld. Du sa någonting om att skulden är det som gör oss levande. Spännande uttryck. Skuld handlar för mig också om makt. Skuld handlar om ansvar. Är jag skyldig till en sak? Det går på görandet och inte på varandet för mig. Skammen går på varandet. Man får inte vara den man är. Då går det på skammen. Allting med görandet handlar om skuld. Det var jag som pangade utan. Jag tar mitt ansvar och jag har möjlighet att kanske rätta till. Och då tänker jag på det jag inte har makt över. Det jag inte ens har ansvar för. Det är inte mitt ansvar. Jag har ingen möjlighet, ingen chans. Det är inte mitt Det har gått 20 minuter här. Frågan om vi ska avsluta eller... Nej, vi tar lite grann till om skuld. Och då tänker jag på de som medskyldig med det här med att jag tar på mig skuld fast jag inte har det möjligheten, jag har inte den makten. Den tycker jag är spännande då. Det måste hänga i med alla de tre delarna för mig. Ansvar, möjlighet, alltså makt, och därmed skuld. Har jag inte de möjligheterna och ansvar och makt, då är jag inte riktigt det skuld längre. Inte om du tänker på, om du har tänkt i de banorna.
Nej. Men jag läste nyligen en artikel om Oidipuskomplex, där man hade, hur sa han hade gjort ett fadersmod, så objektivt hade han skuld, men han uppfattar sig inte som skyldig. Idag är det ofta tvärtom. Vi har inte gjort det, men vi uppfattar oss som skyldiga. Vi gör som tvärtom mot Oidipus. Och det är klart att vi känner skuld för saker och ting, även om vi inte har åsamkat saker och ting. Vi känner oss som en del av världens bortvändhet eller världens miljökatastrof. Ja. Eller var det, alltså, ja, det är problematiskt. Tänk på den här pojken på bilden här som dog tragiskt och flöt upp på en strand. Jag menar, den där bilden, den väckte ju både och, tänker jag. Den väckte en skuldkänsla, och det var ju personer som satte sig bokstavligen på flyget för att åka ner och hjälpa till. Mm. Samtidigt som det väckte ett ansvar bland de som har makt och möjlighet. Alltså, det väckte både den där strukturella ansvaret och det individuella. Det var ju därför den där upplevelsen blev så otroligt stark, för att den satte igång alla krafter som var möjliga då, just då. Sen händer det ju saker där varken den individuella kraften sätts igång eller den strukturella, och vi blir otroligt frustrerade över det också, som om vi bara lojt tittar på. Men din fråga, vi får inte falla i... Vi i kyrkan faller ibland i det här att vi gör saker och ting, klimathotet inte minst, till en individuell fråga. Att det är du som ska, och jag som ska sluta flyga, eller vi ska sopsortera och sådär. Mm. Så att det bara blir på det individuella och inte det strukturella. Det måste hela tiden vara både och. Och då måste vi hantera skulden och ansvaret både och också.
Ja. Hur många klort är vi uppe i nu? 4?
Jag tror det.
Ja. Det ekologiska fotavtrycket, att alla svenskar hjälper till att använda jordens resurser på 4 sätt.
Men och då är tillbaka. Alltså, vi är satt att leva här. Det är därför jag är så upptagen av det. Jag är väldigt upptagen av nuet. Och därför för det är där jag kan vara i och leva i. Det är svårt att uppmuntra eller förmana till en förändring i en annan tid. Jag hoppas ju att när min tid är slut, för mig är det lika cirkulärt det. Min död är lika cirkulär som mitt övriga liv. Jag hoppas att mitt liv fortsätter.
Mm.
Och då möter jag Kristus i det livet också.
Ser om ni känner igen varandra.
Jag hoppas det.
Ja.
Han känner igen mig i alla fall, ja. Det är jag alldeles säker på. Men det kommer vara lika svårt kanske för mig att känna igen honom där. Jag vet inte. Jag kan bara hoppas.
Ja. I den förhoppningen så får vi avsluta vårt poddsamtal. Tack så jättemycket, Johan.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på Tolkning pågår, en teologipodd i samtalsform. För dig som vill fundera över livet och tron, och för dig som vill få inspiration i predikoförberedelsen. Tack för att du har lyssnat. Och tack till alla er som gillar och delar våra avsnitt på Facebook och som på andra sätt berättar om den här podden för andra. Om du vill lyssna på fler avsnitt så finns vi där poddar finns och på vår hemsida som du hittar om du googlar Tolkning pågår. Och om du har tankar om podden så hör gärna av dig till oss på vår Facebook-sida. På återhörande.